tillbaka till Esoteriska podden med mig Carola von Ahn. Och för alla nya lyssnare som jag har fått så är jag en grafisk kreatör med inriktning mot det själsliga, andliga, reiki. Jag jobbar ju, eller är utbildad inom japansk usui reiki. Men förutom den så jobbar jag även med viss healing. Man ska inte blanda ihop japansk usui reiki med healing. Det är helt skilda saker. Jag är också professionell esoterisk och praktisk numerolog där jag omvandlar det esoteriska praktiskt så att ni förstår vad det är jag skriver till er. Man kan alltså göra det här jättehögt avancerade numerologin som jag håller på med. Så att den folk, om jag skulle skriva och prata kring det här så skulle ni sitta som fågelholkar. Så att man måste göra om det praktiskt hur det utspelar sig på det fysiska planet och i era liv så att säga. Jag jobbar också med kabbalan, jag är kabbalist. Visst, jag håller på med Zohar lite grann. Jag kan den, jag har läst den, jag har den. Men den är inte number one i mitt liv. Man måste kunna den lite grann, men det är inte det jag håller på med när jag pratar om kabbala, utan jag jobbar med någonting som heter Sefirot, om ni har talat om det. Man kan säga livets träd. Och Sefirot är 10 stycken ringar på det här trädet som delar upp människan i 4 nivåer skulle man kunna säga. Här kan man också om man vill placera ut planeterna i vårt universum. Men det blir inte 100% korrekt hela vägen. Men man kan placera ut dem för att få ett litet hum om man vill ta in astrologin i kabbalans sefirot. Jag jobbar ju mest med hebreiskans symboler och ljud. Det här vi hittar numerologin. Och det är det jag skriver själskontrakten efter. Alltså på högsta nivån. Sen har jag... Jag jobbar alltså med judisk. Den judiska sefirot, kabbalan, kabbalaträdet, tree of life. Men även hermetisk kabbala sefirot. Och den är inte likadan som den kabbalistiska. Och det trädet ser heller inte likadant ut. Det är ganska stor skillnad. Så att många blandar ihop de här huller och buller. Så att de är helt skilda från varandra egentligen. Om man ska vara riktigt noga som jag är. Sen finns det ett tredje kabbalaträd som heter, på svenska kan man säga klippot. Det stavas med Q, klippot. Det är the dark side av människan, av universum, av emanationerna. Och det här är jag ganska inne i, har varit kanske sista halvåret här. Jag har inte pratat så mycket om det utan jag pratar inte om saker som jag inte kan hantera. Så att jag är inne i the dark side av Sefirots, om man säger kabbalaträdet. Som kallas för det klippot. Och det här kommer från Babylonientiden och Sumerientiden så att det är många, många tusen år man hade det här och förstod vad det innebar så att säga. Är det riskfyllt att hålla på med klippot? Jo, det skulle jag nu vilja säga. Det här är, om man skulle vilja använda ordet the dark magic, alltså svart magi. Här kommer man i kontakt med sånt som jag inte nämner namnet på. Här finns det väldigt mycket mörker som finns runt omkring oss hela tiden som vi kanske inte är medvetna om. Det här är ingenting man ska fokusera på. Man måste vara ganska fullfjädrad för att gå in djupt i det här. Det är ingenting för vem som helst att hålla på med. Det vill jag bara varna om. Det här är inte att leka med, att vara inne i det klippet. Jag vill bara säga det att det ska man inte hålla på med om man inte är psykiskt stark och om man har potential att pyssla med de här sakerna. Så att det är ingenting ni ska börja djupdyka i, och då kan jag bara säga skyll er själv. Kom inte till mig sen om det börjar bli, ja, jag ska inte säga någonting. Men det här är väldigt, väldigt, väldigt mörkt. Så mycket kan jag säga. Jag jobbar också med den heliga geometrin. Och ni vet att heliometri är ju... oj, det här är så spännande. Heliometri skulle man kunna säga är universums rörelser, hur det bygger, hur universum egentligen bygger händelser och hur universum bygger dimensioner framför allt, för att säga det väldigt, väldigt enkelt. Jag kommer inte gå in på det nu, för nu känner jag att jag kommer hamna in i det. Jag ser bara texterna kommer i huvudet här, så nej, jag ska inte gå in i det, för då hamnar jag där en halvtimme. Därför att här är det ett av det roligaste jag vet. Men heliga geometrin är svaret på allt som händer där ute, skulle man kunna säga. Så att man bygger dimensioner och saker med den heliga geometrin. Sa jag att jag jobbar med symboler? Ganska, inte enkla symboler som alla kan, utan jag pratar om symbollära som sträcker sig så långt bak i tiden att de flesta inte ens vet vad det här handlar om. Och då pratar vi tarotmässigt, vi pratar astrologiskt, vi pratar numerologiskt, vi pratar faktiskt geometriskt också. Så att det här är det jag håller på med just nu. Ni hör att jag är inne i många saker. Men framför allt är jag en shadow worker. Jag kan säga att när man har varit inne i The Dark Night of the Soul några svängar. Och The Dark Night of the Soul har jag pratat om tidigare. Där kan man hamna några år, någon vecka, någon månad, kanske halva livet eller hela livet. En del tar sig aldrig ur en Dark Night of the Soul. Så att det här är vi som är på den här uppvaknande resan. Och framförallt jag som är Master 33 som gör mitt sista liv. Vi får se hur det går med det. Jag gör det bästa jag kan. Det är att jag måste ner. Jag om någon måste ner i the dark of the dark of the night. Börjar redan nu prata baklänges. Men the dark night of the soul är ju själens mörka natt. Och här jobbar man med skuggsidor från tidigare liv, från själsminnen, från barndomsminnen, you name it. Och det här är skuggarbete på, som jag ser det, den högsta nivån. Och för att kunna vara en shadow worker så måste man ha plus 50 år på nacken. Inte 25-35-åring kan börja sitta och prata om skuggarbete, för de har inte levt livet än. De har inte, om jag ska backa bandet tills jag var 30-35 år, men herregud, vad hade man varit med om då? Nada. Så att en som är skuggarbetare, shadow worker, det är en person, enligt vad jag tycker, så är det en person som kan det här på sina tre fingrar. Och jag ser kollektivt väldigt mycket spiritual bypassing, det vill säga andlig förbipassning. Och det ska vi prata lite grann om idag. Men före det ska vi prata om lite andra saker. Men jag kommer tillbaka till det här ämnet. Spiritual bypassing på engelska, alltså andlig förbiseelse. Jag jobbar i princip varje dag med detta. Var jag än är, vem jag än lyssnar på, vem jag än pratar med, vem jag än umgås med, jobbar med whatever, så ser jag skuggorna, de oläkta skuggorna. Och jag säger inte att jag själv är helt fläckfri, glöm det bara. Utan jag har jobbat bort så pass mycket och ibland kommer det människor in i mitt liv eller händelser som triggar igång skuggor som jag trodde jag hade arbetat bort, som kommer upp till ytan. Och då tänker jag, satan, nu måste jag börja om med det här. Det var inte läckt. Nu måste jag börja om igen med det här. Så att jag tror inte man någonsin blir klar. Men det är skillnad på att vara en shadow worker så att man faktiskt kan jobba som det. Det kan man inte i yngre år. Alltså alla är på en nivå. Det är bara så här att en som går i tredje klass kan inte befinna sig på universitetsnivå. Det går inte. Däremot om man är i tredje klass så kanske man tycker att man är fullfjädrad. Man kan allting. Man har varit med om så jättemycket i livet. Men det har man inte. För det handlar inte bara om relationer och arbetskamrater och föräldraproblem och barndomsproblem. Det handlar om betydligt mycket mer saker än det här. Så att vara en shadow worker, det är någonting som jag jobbar med dagligen dags. Och jag har fått ett litet nickname av mina följare och lyssnare och kunder. Och det är att man tycker att jag är väldigt rak och ärlig. På gott och ont, det finns en del som älskar och höjer mig till skyarna. Jag får så mycket meddelanden att jag är så rak och ärlig och man älskar det här. Och så finns det de som verkligen triggas av det här. Välkommen! Det där blev en lång intro. Har jag 2-3 på livsvägen som handlar om kommunikation? Jajamän! Är jag en månevåg? Ja! Är jag en lejonascendent? Jag skulle tro det. Och är jag en väldigt ansvarsfull, strikt och lite allvarlig stenbock? Ja, men ja! Där har ni mig, hörni. Hörrni ni, jag har ju fått och får donationer av och till och jag vill framförallt tacka Therese Edlund och jag vill tacka Susanne Söderström. Susanne är, alltså du donerar lite huller om buller. Ibland donerar du bara för att donera och ibland kan det komma för att jag har gjort ett avsnitt. Det kan komma för att jag har suttit och gjort en live. Så tack snälla Susanne Söderström, I love you. Men vad har hänt då sen sist vi pratade, du och jag? Ja, det har ju varit, jag har ju haft semester och jag har ju haft jättebra väder. Men sen var det inte roligt, sen blev sommaren försvann. Så att det har varit regn och rusk, fruktansvärt. Jag ska se om min mikrofon, jag undrar om den. Jag tror jag sitter konstigt här när jag pratar. Ibland hörs det bra, ibland dåligt. Jag ska försöka hålla mig rakt fram för jag vrider på huvudet. Ibland sitter jag och tittar genom fönstret när jag pratar och så blir det dåligt ljud. Jag ska försöka titta rakt fram mot mikrofonen. Men som sagt var, det har hänt mycket i sommar energimässigt. Vi har juni hade vi en 4 månad och i juli hade vi en 5 månad och nu är vi inne i augusti, men hur som helst så har det hänt mycket astrologiskt. Oj, 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 jag har skrivit ganska mycket på min Instagram vad som är i görningen. Och vi har väldigt många planeter i retrograd. Och den jag tänker på just nu, det är att Venus är i retro. Och då hamnar man oavkortat i vad jag kallar memory lane. Och hon kommer att vara i retrograd, våran kära Venus, till i september. Nu minns inte jag datumet då. Men hon kommer både backa och stationera sig och hålla på så där. Så att hon ser till att det blir lite backflips vad gäller. Nu är det mycket, men nu jag hinner inte prata om det. Men jag vill bara prata om vad jag själv har upplevt. Och det är att jag hamnar i memory lane. Och när Venus går retrograd så handlar det ju, hon står ju mycket om materialistiska saker. Det som vi uppskattar, ägodelar och sådär. Hon drar in pengar. Det handlar om skönhet. Det handlar om sensualitet. Det handlar till viss mån om kärlek och relationer and you name it. Så att Om du tittar på vågen som hon styr, jag är månevåg. Vad jag pysslar med hela livet? Relationer, relationer, relationer. Alltså om jag skulle skriva upp hur många jag har dejtat av och till. Och nu har jag haft några längre förhållanden. Om vi bara tänker hur mycket jag har dejtat i mitt liv. Då skulle ju nog inte ett kollegieblock räcka. Ni förstår att jag har jobbat med det här nonstop. Och vad jag kan om relationer, ja, det är svårt att ta sig förbi den nivån. Jag har mött människor från alla samhällsklasser och ja, så det går inte ens, jag kan inte ens förklara det. Det är helt amazing. Så att det här är en erfarenhet jag är väldigt glad över. Idag har jag lagt det här åt sidan. För mig är det helt och hållet impossible att ha relationer, alltså kärleksrelationer, det finns inte på min världskarta och jag kommer dit strax varför det inte finns det. Men jag kommer ju från fjärde huset, jag kommer från där jag har vågen och jag har också Venus i fjärde huset. Så det är mycket, har varit mycket kring relationer eftersom vågen mer eller mindre handlar om relationer. Så vad har hänt? Ja, för det första som jag pratat om i tidigare avsnitt så gick en kär vän, 32 år gammal, bort. Som var en jättestor entreprenör inom sporten, motorsport, alla de möjliga motorsporter. Han hade ganska många företag och ja, alltså han var ju inom hans bransch och var han ju number one kan man säga. Han körde ihjäl sig på en elcykel, vad jag förstår. Och det var i maj. Det här tog mig jättehårt. Och det som hände då, det var att när jag stod i köket, för att återberätta för de som inte har hört, så stod jag i köket morgonen därpå när han hade dött. Och då hade jag tagit in en av mina krukor där jag hade satt popcorn i, eftersom fåglarna tar de här på nätterna och så var det ganska kallt i maj. Så att jag tog in den här krukan och flera krukor. Men den här krukan var rätt stor och den ställde jag på vardagsrumsgolvet på min vita matta. Och helt plötsligt så faller den av sig självt i golvet med en stor smäll. Och jag gick tillbaka och tittade och där låg den, hade vält som kull. Så det var ju ett tecken på att han var död. Det förstod jag inte förrän på senare på kvällen när jag fick veta det här. Men jag kände att det var någonting som har hänt. Så att när någonting ramlar omkull och går sönder bara så där, då vet jag att det är ett tecken. Det här gäller för mig. Sen vad du har för tecken, det är upp till dig. Men för mig är det oftast att någonting kommer eller någonting har hänt. Det som hände för en och en halv vecka sedan var att min son har en sån här elcykel. De här är inte billiga, de kostar runt 58-60 000, det finns säkert billigare. Men det här är ju hans guldklimp. Att jag inte lämnar den här utanför, jag tar alltid in den här där jag bor. Det är ett stort as och jag trodde ju elcyklar var någonting som typ en moped. Jag trodde det var sån, men det är det ju absolut inte. Jag provade den och det var det häftigaste jag har testat. Och man måste testa, det är ingen mopedaktigt utan det är något helt annat. Därav priset, men hur som helst, han cyklade omkull. Hamnade på akuten, slog sönder ansiktet, till och med skaffade ideum. Trodde jag att han hade en fraktur. Han tog emot sig med höger hand så jag trodde skaffen var av, men jag hade koll på det där och kolla om han kunde greppa och sådär. Och det kunde han inte i början, men sen började han kunna hålla i saker. Så att han hade en stor blödning där, han hade blödning på axeln, han hade en blödning på andra sidan av handen, men framförallt hur han såg ut i facet. Ja, men också fruktansvärt. Och vet du att jag blev så arg. När jag blir rädd så blir jag arg. Det kan jag säga direkt. Därför att jag såg den här killen som körde ihjäl sig på en sån här cykel i maj. Jag såg det här återupprepades. Och det som händer är att Min stora lampa, eller det är ingen lampa, det är en, nu måste jag vända mig när jag pratar här. Det är en jättestor halvmeters, inte riktigt halvmeters, men nästan en halvmeter, jo den är nog det. Om man säger en ljuslykta i bambu, ganska rund, ganska oval, där man kan stå på i ett stort jätteljus och så hänger den i två rep. Och den har hängt där ungefär i 2-3 år. Den faller i backen, boom, rakt ner på köksbordet. Och då förstod jag att någonting hade hänt. Min son hade kört åt helvete och låg på akuten på min arbetsplats. Så att det är bara så att jag får såna här, när det händer någonting då faller saker och går sönder. Så det här har varit ganska emotionellt för mig, vad som kunde ha hänt. Och man ska inte leva i vad som kunde ha hänt. Men det käraste vi har, alltså vi kan gå igenom mycket, men våra barn. Alltså det finns ingen mer större skyddsinstinkt än den moderliga kärleken och beskyddet. Alltså jag skulle kunna döda någon om min son var, ja, alltså om det gällde liv och död, då skulle jag nog kunna göra det utan att blinka. Jag skulle nog kunna sitta inne resten av mitt liv, men bara rädda min son. Förstår ni? Den skyddsinstinkten som finns, det är helt otroligt när den går igång. Oj, oj, oj. Slutade det där? Nej, jag var ute i skogen och hittar något så häftig växt som såg ut som bambu inuti. Den kan bli upp till 3 meter, kanske ännu längre. Och den har vita, ni som såg mina stories, ni vet hur den ser ut. Den är som vita, ser ut som blommor. Jag vet inte, jag kan inte förklara hur den ser ut. Om jag säger namnet nej, så vet ni hur den ser ut. Och jag kom på att de här ska hem. De här ska jag torka och ha i vinter. Så att jag skar av de här. Och bar hem dem. Och sätter dem, håller på med dem här ganska länge. I köket, ja ni såg ju mina stories där på Instagram. Jag tyckte den var så cool. Hittade en ganska häftig vas som jag satte den i, ganska stor och svart. Satte den i vardagsrummet och jag satt och tittade på den där. Alltså den var så häftig. Och jag frågade på Instagram, vad är det här för blomma? Och jag kunde inte släppa. Nej, alltså jag ville veta vad det var för blomma av någon anledning. Och här fick jag ju någon form av intuition att varning, varning, ta reda på vad det här är för växt. Och jag satt och tänkte, men vad är det där för någonting? Och jag frågade på Instagram, vad är det här? Ja, men en röllika fick jag till svar. Och så tittade jag på röllika. Ja, men kanske. Det var ju ungefär lika. Jag tittade väl inte så jättenoga och började titta vad röllika var. Ja, den var ju jättebra för sår och feber och tänder och sårläkning och blod och bla bla bla. Så att jag skärmdumpade och delade upp det och tittade vilken bra växt jag har, bla bla bla. Sen så dyker Sofie upp och talar om för mig att du, den där bör du nog kasta ut därför att det där är en jätteloka. Den är fruktansvärt giftig. Och jag började söka på jätteloka och hittade ju artikel efter artikel där man varnar om att det är en invasiv växt. Den är jättegiftig. Den ger brännskador om man får den här saften på fingrarna och händerna, var den än tar. Jag hade hållit på och skurit den här och hållit på med den i flera timmar. Man kan få andnöd och det här aktiveras i solen så att du kan få sådana brännskador att du får stora sår som aldrig läker och blåser. Och när du är i solen så kan det här aktiveras och blomma upp. Och jag började då känna samtidigt som jag läser det här att det kliar på halsen. Och jag börjar bli grov i halsen och går in till badrummet och tittar hur jag ser ut. Halsen var sönderbränd och jag visade ju er en bild på Insta Stories hur jag såg ut. Herregud. Och jag hamnade till slut på giftinformationscentralen. Där de sa ungefär det som står att ja, det är bara att kasta ut den här. Och det är bara skrubba, skrubba, skrubba. Av med alla kläder. Du får inte ha kläderna på dig som du har haft kring den här jättelokan. Och skrubba hela huden. Jag har skrubbat, ja men också fruktansvärt. Jag börjar tänka kortison. Ska jag måste in på jobbet och hämta kortison? Nej, tänkte jag. Jag har ju en ganska kraftig kortisonsalva som min son har haft. Så att jag ringde till han och sa att du måste komma med kortisonsalvan här momentant. Så han kom ju och lämnade den. Och jag smörjde in den här kortisonsalvan över hela facet och hela halsen i flera dagar. Så att nu har det lagt sig. Jag hade väl tur. Jag känner ibland när jag är ute i solen att det börjar bränna och blossa upp. Så vi får se vad det blir av det här. Så att det här, ja, det har också hänt. Snacka om olycksdrabbade. Så nog om detta, vad som har hänt. Det som jag pratade om, memory lane, som jag försökt säga nu flera gånger. Det är att det dök upp, när Venus är i retrograd, så dök det upp min första kärlek som jag hade när jag var 14 till. Jag vet inte hur många år vi var ihop, men första kärleken är väl kanske den starkaste. Den sätter lite grund och den sätter sina spår på gott och ont. Det här var inget ont, utan det var min första kärlek. Och man tappar ju oskulden med sin första kärlek, ni vet, och bla bla bla. Så jag mötte den här på stan och jag kände bara, shit, jag har inte sett den här mannen på hur många år. Och det började i huvudet en dragning att jag skulle kontakta den här mannen, att jag kunde tänka mig honom igen, att hoppa in i en relation med den här. Men tack och lov så gjorde jag aldrig det. Därför att efter ett tag så går det upp ett medvetande, men herregud Carola, Venus är i retrograd. Nu är du i memory lane. Gamla ex kommer att dyka upp. Gamla ex kommer att höra av sig. Man kommer att sitta med det här ett tag. Tills jag blev medveten. Ja men naturligtvis. Och när jag började tänka på det här så nej, 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 nej. Det finns inte på världskartan. Nej, men nej. Men ni ser där hur snabbt man, om man är omedveten. Hur snabbt man kan dras in i någonting och starta upp någonting bara för att Venus är i retrograd. Oj, jag tackar min stjärna där uppe om det finns någon att, ja, det måste bli Saturnus då, som faktiskt väckte upp mig, att ruskade om mig. Hallå där, stop dreaming. Lyft på skuggorna och se the reality, vilket jag gjorde. Och sen började skratta för mig själv. Alltså hur snabbt man kan dras mer. Och här var jag inte medveten. Här var jag lite tredimensionell, att jag bara följer flowet. Fast än jag visste det här, så var det här ett test säkert för mig också. Att jag hamnade i the memory lane. Har ni varit med om det här i sommar eller fortfarande? Så kontakta gärna mig eller skriv kring det här. Det här tycker jag är jättespännande. Det här är ju inte skuggsidan, men det här är omedvetenhet. Och jag kan ställa mig till den skaran. Det var jävligt nära, kan jag säga. Just det, en annan sak till som också har hänt. Det var att jag träffade en kille som jag hade dejtat med. Det här som jag pratar om nu skulle egentligen ha hamnat när jag pratade om den här killen som dog och min son som körde åt helvete. Men den här killen träffade jag i våras som jag dejtade 2015, tror jag det var. En ganska ung kille, och det var därför jag inte fullföljde det här. Han är jättemycket yngre än mig, nästan 20 år yngre än mig. Men han var som en blodigel och ville ha en relation med mig. Och jag ville inte det. Han är så snygg så att ja, fotomodeller kan kasta er i vägen. Jättevacker man, jättegullig. Men Nej, det var inte någonting att hänga julgranen och det upptäckte jag väl ganska snabbt. Men hur som helst så träffade jag den här killen i våras som har fått en pankreascancer. Och ni vet att det brukar gå ungefär 3 månader så är det över. Så att, men den här killen verkar ha haft det nästan ett år så att det har ju, han har ändå lyckats hålla den rätt bra i schack. Men i juli så avled han och jag har väntat på att han skulle avlida så att i juli så dog han och lämnade efter sig, precis som den första killen, ett litet barn och sambo och allt sånt. Eller den första hade ingen sambo just då, men den här killen hade det. Och det är också sånt här, det är den tredje, ja, den andra som har dött inom loppet av 2 månader. Min son var nära däran. Och sen väntar vi också på min pappas sambo som har återfått sin cancer, som går på cellbehandling, en väldigt låg sådan. Hon har metastaser i hela kroppen. Så där vet jag ju också att det kommer inte gå vägen. Frågan är hur länge det går. Så att det är mycket sånt här också som är i mitt liv som jag sällan pratar om. Jag pratar om det med mina närmaste. Men det är mycket sånt här, förluster som händer. Och det är ju så här. Men de här hade fortsatt att leva, det hade man ju aldrig tänkt på dem. Men det blir så, när det händer sådana här saker, speciellt i retrograder, då går man så djupt in, man börjar läsa gamla chattar, man börjar titta på gamla bilder man har skickat till varandra. Oj, nu rör jag min mikrofon här. Och det är mycket sånt här som kommer upp till ytan. När Venus är i retrograd, så det här är. Det är inte så att jag går ner mig, men det har faktiskt dragit ner min energi och jag har tänkt på den här första killen som dog i maj. Han har dragit, eller just den här händelsen har dragit ner min energi. Jag trodde inte att jag skulle ta det så hårt som jag gjorde, för hade han levt idag så hade jag väl aldrig tänkt på honom speciellt mycket. Förstår ni? Så det här är jättekonstigt att man blir påmind om hur skört livet är och hur fort det kan vända. Och jag vet det här, herregud, jag jobbar på akuten, jag vet ju det här. Men när det kommer in på en, när det är människor man känner väl, då blir det så nära in på. Förstår ni? Så att vi är bara människor till syvende och sist när det gäller liv och död, så är det. Ödet knackar på dörren, hörni. Vi har skiftat månoder. Jag gjorde ju 2 timmars live kring det här. Kommer ni ihåg det? På Instagram. 1 timme försvann. Instagram stänger av när man pratar efter 1 timme. Puff, och jag hann inte spara den så jag var tvungen att prata 1 timme till. Det blev inte samma information i den andra liven. Jag orkar inte dra det här igen utan jag vet inte var jag hamnade då. Jag har inte lyssnat av den, men jag pratade väldigt länge, en hel timme om den här eller inte månskiftet utan månnodeskiftet. Och det här är ju någonting som man kan kalla för månnoder, månknutar, karmiska punkter, ödespunkter, Rahu som är norra noden, det vill säga drakens huvud, och så har vi Ketu som är södra noden som är drakens svans. Som jag sa då och sagt tidigare är att vi kommer in via södra noden. Där går vi in från tidigare liv och södra noden är det vi känner igen, det som är tryggt, det vi kan utan och innan. Här utvecklas vi inte så mycket, vi är kvar i det här hela tiden och tycker att ja, det är ganska bra att vara här. Men vi utvecklas inte om vi är kvar i södra noden. Vi ska alltid upp till norra noden och som jag ser det börjar det aktiveras ungefär 45-50 år någonstans börjar man känna av nordskiftet personligt. Sen så påverkas vi av hur de kollektiva noderna skiftar. Så de har nu skiftat från norra noden i oxen och södra noden i skorpionen. Och det här har ju varit för många ett rent helvete, speciellt de fasta tecknen. Nu är det över och nu är det de kardinala tecknen som får sig en liten käft på smällen. Inte en käft på smällen, men de kardinala tecken är ju ledarna, igångsättarna och de som verkligen startar upp saker. Det vet ni, jag har pratat om det här 1000 gånger. De här punkterna är ju karmiska. Och många tänker på karma som att det är några käftsmällar. Det är fruktansvärda saker man får igen. Nej. Det är mera de karmiska skulderna som ni har fått i era själskontrakt. De 100-talet jag har skrivit, så vet ni. Ni vet. Ni bara säger, ja men gud, jag vet ju, nu ser jag ju hela mitt liv spelas upp. And why? Ja, de karmiska skulderna i era själskontrakt, de är käftsmällar à la big. Det är payback time. Och de kommer att fortsätta tills du läser igenom det här själskontraktet kring dina, både dina utvecklingsfaser, dina 4 utvecklingsfaser, men även de karmiska skulderna om du har det. Men du har även förmodligen karma i ditt själskontrakt. Och vad är då karma? Karma är lärdomar. Så man kan säga att livsvägen, jag har en master 33 på livsvägen som är det högsta man kan komma. Det låter jättekult, men det är inte så jävla coolt, ska jag säga. Det här är ett väldigt tufft liv. Så den är karmisk därför att jag måste lära mig hantera master 33. Både grundsexan under ska jag kunna på mina 3 fingrar. Och jag ska ratta runt med 33. Det är inte för vem som helst. Och det är ungefär som jag sa tidigare. Man kan inte börja på livsväg 1 och tro man klarar master 33. Det går inte. Så att de som är på livsväg 1, ni ska lära er framförallt personlig power. Att stå i din egen kraft. Att, ja, jag hinner inte ta det här nu. Men ettan är ju det första numret. Och det betyder inte att det är din första inkarnation. Det betyder att du kan ha haft den här ettan på andra ställen och du har inte klarat av den. Nu har du satt den på livsvägen för att du ska lära dig den. Det kommer att vara väldigt potent i ditt liv om du har en etta på livsvägen. Jag tycker ettan är jättehäftig, för jag har själv en etta i mitt personlighetstal. Det du ser utåt av mig. Så då kan man tänka sig, jag är en lejonascendent och så har jag en personlighetsetta. Vad är jag mer? Jo, jag är en personlighetsetta mer än vad jag är en lejonascendent. Här säger jag att numerologin står över allting. Så är det bara. Master 33 kan ha vissa aspekter kring stenbocken och Saturnus. I och med Saturnus ligger uppe på Sefirot. Den judiska kabbalan. Så ser vi att han finns inom triangeln, the Godhead kan man säga. The Godhead är ju Keter, kronan, och så har vi Chokma på höger som är 2:an, och 3:an är Saturnus, och här har vi 11, 22, 33 och så har vi 1, 2, 3. Så masternumren 11, 22, 33, de hör ihop. Jag har lagt en förklaring på min Instagram kring att se 1, 11, 3 ettor och 11 11, samt har jag ritat upp hur masternumren spelar ut sig. Så de som påstår att det finns master 44, det är inga numerologer och de kan inte vad numerologi handlar om, och de kan inte den heliga geometrin. Allt det här hör ihop, och de kan inte ljudet, de kan inte de hebreiska bokstäverna som faktiskt är ljudet. Så att det finns, en del påstår att det bara finns 11 och 22 som masternummer. Det är heller inga numerologer, för de vet inte vad de pratar om. Då kan man inte den högre sfären av numerologi. Jag ville bara säga det så att jag har sagt det återigen. Jag tror jag har sagt det här 100 gånger. Och jag kommer förmodligen få säga det 100 gånger till. Men vi har haft ett nodbyte där jag har en nodal return. Mina noder när jag föddes stod i där de står nu kollektivt. Noderna går alltid baklänges. Så om vi tänker att väduren är det första tecknet, så hade vi förra, innan vi skiftade noder, så hade vi oxen i norra noden. Så om vi ska gå riktiga vägen, så efter oxen kommer tvillingen. Men de här noderna går baklänges, så nu backar den till väduren. Och efter väduren kommer den att backa in i fiskarna. Och sen kommer den backa in i vattumannen. Och sen i stenbocken. Och sen skytten. Och så skorpion. Ja, ni fattar. Så att det som har varit södra noden i när norra noden var i oxen och södra noden var i skorpionen. Snart när vi backar noderna, då kommer norra noden att vara i skorpionen, som vi nu har genomgått 18 månader. Noderna är ungefär 18 månader i samma tecken. Och de här tecknen, jag brukar säga, man säger att det finns 12 stjärntecken. Men jag säger alltid att det finns 6 stjärntecken. Därför att norra noden och södra noden sitter alltid ihop. Det är alltid 2 stjärntecken som hör ihop. Så jag ser det numera alltid som 6 stjärntecken. Så att jag som stenbock sitter ihop med kräftan. Lejonet sitter alltid ihop med vattumannen. Skytten sitter alltid ihop med tvillingen. Fisken sitter alltid ihop med jungfrun. Oxen sitter alltid ihop med skorpionen. Jag vet inte om jag glömde någon, men ni fattar konceptet. Och de här 2 är polariteter till varandra. Det stenbocken har och kan, det kan inte kräftan. Så kräftan måste lära sig allt av vad stenbocken har att lära ut. Och stenbocken måste titta på kräftan och se, ah, shit pomfrit. Och det är därför man också ser, 10:e huset styr stenbocken. Och 10:e huset är våran karriär. Och jag tycker inte om ordet karriär. Utan för mig handlar karriär om personligaste högsta nivån du kan komma. Det är för mig karriär. Det är personligt. Eftersom vi inte jobbar på 3D. Det handlar inte om karriär, göra pengar, göra sig ett namn. Då är man inte inne i det här soulpreneur. Utan och köpa in samarbeten och göra sig ett namn. Och bli, ja du vet, ni fattar. Utan karriär för mig, det är en personlig manifestation av det högsta du kan åstadkomma. Därför att det 10:e huset handlar om vad du lämnar efter dig. Ditt legacy, din ryktbarhet. Förstår ni? Södra noden som blir för mig då. Nej, inte södra noden. Eller jo, kommer dit. Där jag kommer ifrån. Jag kommer in i 4:e huset i vågen, som bara handlar om relationer. Men 4:e huset styrs av kräftan och 10:e huset styrs av stenbocken. De här 2 sitter alltid ihop. De är alltid ett par. Oxen sitter alltid ihop med skorpionen, för de är ett par. Lejonet sitter alltid ihop med vattumannen, för de är ett par. Förstår ni? Så kräftan handlar om det familjära huset där man bor i hemmet. Det moderliga omhändertagande och sånt som man inte pratar om öppet. Utan i det 4:e huset är det lite, här är lite dolt, här pratar man bara gemensamt inom familjen och sådär. Rakt emot är stenbocken i 10:e huset, som jag sa, som handlar om karriären, din ryktbarhet, ditt legacy du lämnar efter dig. Här ska kräftan lära sig av stenbocken att här går man faktiskt ut på den stora scenen. Förstår ni? Så att det blir, de här 2 måste hela tiden jobba tillsammans. Och för mig är det som så, nu får ni hålla i hjärnställena här. Jag har en nodal return. Så när jag föddes så stod noderna i väduren, norra noden. Och den ligger i mitt 10:e karriärshus. Nu använder vi ordet karriär eftersom det är stenbocken som styr det här. Så jag är född stenbock, men jag har stenbocken på ett annat ställe. Men Jag har norra noden i väduren i tionde huset som egentligen stenbocken styr. Jag har södra noden i vågen där noderna står just nu. Är ni med? Så att jag har en nodal return. Och väduren liknar ettan som jag sa i den här liven jag hade. Undrar om det var den som försvann. Väduren liknar ettan ganska mycket med oberoende, att man är självständig. Det är en maskulin eldig kraft. Väduren handlar om glory, det är alfan att stå på egna ben. Att våga ta steget för att ta upp space. Det här är ju jättejobbigt för mig som kommer ha varit och levt i fjärde husets trygga vrå. Och att vara en ledare. Alltså, hade ni sagt det här till mig, eller någon sagt det här till mig när jag var 32 år? Det är bara att skratta. No fucking way. Jag kan inte ens prata offentligt. Jag törs inte, jag är för rädd. Jag kommer aldrig att ta mig upp till att bli så här kraftfull. Alltså, jag hade ju svimmat av på den svenska. Med södra noden i vågen så är det faktiskt svårt att stå upp för sig själv och sin egen kraft. Här måste man ha familjen runt sig. Man måste ha supporten. Man måste ha det här moderligare, någonting som tar hand om en. Och det är liksom lugnt och tryggt här. Här har jag varit hela mitt liv. Och det är därför jag har sökt relationer, för att det är tryggt. Glöm att jag skulle kunna tänka mig det idag. Det finns inte på världskartan. Alltså det här med relationer. Dels så har jag 3 7:or i mitt själskontrakt. Jag fick min 3:e 7:a när jag bytte efternamn. Men hur som helst så. Jag fick också en skuld. Det jag sagt tidigare. Jag tog på mig en 16:7 skuld. Men med väduren i norra noden så handlar det om att bli en ledare. Att vara oberoende. Att skapa ett eget brand till exempel. Att bli sedd. Inte på ett egocentriskt sedd. Ni förstår, nu pratar vi andliga vägled. Nu jobbar vi ur det själsliga entreprenörskapet här. Men jag berättar bara hur astrologin beskriver det. Och astrologin är väldigt tredimensionell i sina förklaringar. Så att, tyvärr så hinner jag inte omvandla de här orden. Men oftast är det att man ska bli sedd som värdur. Och inte låta andra ta cred för ditt arbete. Det är mycket värduren. Och människor som har värduren på sin norra nod. Alltså natal. Vad kallas det för? Det man har i sitt personliga horoskop. Som har norra noden i väduren och södra noden i vågen. Har spenderat många livstider att bemästra relationer i tidigare liv. De har varit gifta och jobbat mycket i nära partnerskap. Om vi tittar... När de här noderna var aktiverade så har vi till exempel, vi kan backa till 2004 till 2006. Vad hände där? Här lämnade jag en relation på grund av en otrohet. Det var inte jag som var otrogen. Det blev slut med det och sen gick jag in i en narcissistisk relation under 6 år. Men efter den har jag inte haft en relation där man bor under samma tak. Här började min norra nod göra sig ganska stark men inte aktiverad. Den har bara satt igång under 18 månader vissa händelser. Att jag ska mot norra noden. Jag ska vara ensam. Jag ska styra min egen båt. Jag ska bli... Ja, allt jag berättat om här vad norra noden står för i väduren. Så att... Det tog nästan, jag var nog 50 när det här började kicka igång. Och här startade jag ju, det sker inte över en natt, men jag började jobba med företag och sånt där. Så att jag är där nu. Jag kan ju aldrig gå tillbaks till det som har varit, förstår ni? Alltså det går inte att gå tillbaks till södra noden i vågen för mig. Alltså det går inte. Det, alltså då gör jag ju ingenting i mitt liv. Alltså då utvecklas jag ju inte som det menar jag ska utvecklas. Och grejen är, som jag sagt tidigare när jag pratade om noderna, det är att min son har rakt motsatta noder mot mig. Vi har Saturnus i väduren båda två. Jag har alltså norra noden i väduren där Saturnus ligger. Tackom och lovom att han är där. Så att jag bara inte hals över huvud kastar mig in i saker som faktiskt väduren gör. Utan att tänka sig för. Utan jag har Saturnus där som pekpinnar mig. Där jag går sakta men säkert framåt. Ansvarsfullt. Tänker efter. Inte bara en gång utan 500 gånger. Innan jag sätter saker i action så att säga. Så att jag får tacka någon där uppe. Eller jag själv som valde att gå in i just den här kombinationen. Att jag har Saturnus just i tionde huset, bredvid norra noden i väduren. Min son kommer från södra noden i väduren. Han är tvärtom och där har han också sin Saturnus. Han ska upp till norra noden, för honom så blir det i Libra. Han ska upp till vågen där jag har min södra nod. Så att för oss är det tvärtom. Min pappa har exakt samma noder som min son. Hans pappa hade samma noder som mig, och hans morfar eller farfar, vad det nu blir, då blir jag alldeles snurrig här, har också noderna så här. Min farmor hade noderna här, så att det går i linjer bakåt. Så här ser vi hur långt jag än tittar bakåt, som nu farsan vet när de var födda. Nu har jag inte tiderna på dem, men man ser vars noderna står när de är född, och alla har södra eller norra noden i väduren eller vågen. Så det här är rätt häftigt. Så som jag sa tidigare när jag pratade om det här. Kolla vars dina barn har sina noder. Om det är samma som dig eller som din partner. Kolla dina föräldrar. Kolla bakåt. Mormor och mormor. Mormor och morfar. Farmor och farfar. Ja, nu har jag pratat länge. Vi kommer till det sista delen i det här avsnittet som handlar om spiritual bypassing. Jag kan knappt prata nu, jag har pratat i snart en timme. Spiritual, det vill säga andlighet, andlig på svenska, och bypassing betyder förbiseende. Andligt förbiseende i den här sfären som vi jobbar med. Andligheten innefattar ju allting, och inom andligheten så har vi själen, själsinkarnationen. Vi har vad själen tar med sig ner och vill lära sig i det här livet. Vad själen har med sig för karmiska skulder och karma. Lärdomar, det är cellminnen, det är generationsminnen, det är kollektiva minnen. Det är personlig utveckling. Det handlar om healing och även reiki. Reiki står ju överst allt annat. Men vi har även healing. Och vad är healing? Healing är ett samlingsnamn för att hålla om någon som gråter. Att massera ryggen på någon. Att skriva eller ringa till någon och ge stöd och hjälp. Healing kommer i så många olika former. Det kan vara kärleksförklaringar. Det kan vara att få uppmärksamhet av sin mamma eller pappa eller syskon eller sin sambo. Healing är ett samlingsnamn, och det är ingenting man ska lägga reiki healing. Det blir helt fel. Reiki är livskraft. Här plockar man ner livskraften. Rei betyder universell och ki betyder livskraft, livsenergi. Och det är någonting helt annat. Sen vad reikin gör med kroppen. Ja, det har jag pratat. Jag och Sofie och Oceana pratat om det här i säkert 5-6 avsnitt. I andra poddar och till och med, jag vet inte om vi pratar om det i den här podden. Men i alla fall i Skyrocket-podden har vi pratat om det. Om och om igen. Men Vad är spiritual bypassing? Andlig förbiseelse? Ja, det är egentligen när man inte riktigt är medveten om sitt beteende. Man har inte gjort sina skuggsidor, man har inte riktigt gjort den personliga utvecklingen. Man kanske gör saker på repeat och är inte riktigt vaken med vad man håller på med alla gånger. Det är svårt att förklara vad det här är, men många använder det här som jag ser det. Och det här har jag tänkt på mycket i sommar när jag har haft semester. Och jag tänker hur snabbt det går nu. Speciellt med den yngre generationen som inte har någon erfarenhet av varken personlig utveckling eller någonting. De har inte varit med om någonting upp till 35, 40, ja 40 kanske man börjar ha varit med om lite saker. Men upp till 35 är man väldigt ung. Det är quick fix. Allting är quick fix. Det hoppar upp nya metoder kring CAP. Där man sitter och leker med kundalinin. Det är alltså att man ska sitta och ligga och krampa på golvet. Det är den nya hitten. Tycker ni det här ser trevligt ut? Att tvinga fram någonting som inte är moget. Jag skulle kunna prata om det här i timmar just när det gäller chakrarnas mognad. Och de tre lägre chakrarna. Det här är det inte att leka med. Så att man orkar inte jobba med sig själv. För att säga det väldigt kort. Det ska vara quick fix i allting. Man ska sitta och göra kundaliniresningar. Eller åtminstone få upp den upp till sakralchakrat. Man kanske får den upp till hjärtat. I don't know. Men jag ser inte att någon har haft en fullblom kundalini. För den ska inte kunna resa sig om det är blockerat. Och får man en fullblom kundalini under såna här vansinniga sessioner, ja, lyssna på det avsnittet jag la ut igen om kundaliniresningar, vad som kan hända. Det hjälper inte att jorda sig. Nej, det är too late. Tåget har redan gått. Det går liksom inte ta tillbaka det som redan har skett. Det som har skett, så är det. Så att quick fix är någonting den yngre generationen håller på med. Alltid, det skapas nya healing. Nu ser ni inte vad jag gör, men jag gör såna här situationstecken i luften. Healing. Man hittar på nya healingmetoder som ska vara quick fix. Och de här healingmetoderna finns det ingen grund bakom. Det är någonting som man bara tycker att nu ska jag göra det eller det eller det för jag vill vara egen. Man vill förändra saker och ting för att det duger inte det som redan är väl genomarbetat. Och man har ingen som helst lust till att jobba med sig själv. Utan man ligger hellre och krampar på golvet som någon jävla idiot. Och tycker att det här är coolt. Kommer en personlig utveckling efter det här? Nej. Absolut inte. Så hur mycket man än håller på med sån här jävla crap så kommer du alltid att komma tillbaka till ruta ett. Du måste börja jobba med din personliga utveckling, med din själsliga utveckling, med din andliga utveckling. Så är det bara. Hur mycket quick fix du än pysslar med, det går inte att göra en bypassing med det här. Det funkar inte, tro mig. Det är nya trender som kommer hela tiden. Allt från A till Ö. Alltså det är som popcorn som bara sprutar upp. Och som jag har sagt i många år nu. Alltså det är nya healingmetoder hela tiden. Där man gärna använder Reiki som efternamn. Angelic Reiki. Ja, änglar. Det vet vi ju. Vi som jobbar esoteriskt och är ganska upplysta. Vi vet att det finns inga änglar. Det här är religion. Det här är bibliskt. Sen att änglar kanske är en metafor för någonting helt annat. Det får man ta en annan gång. Men nej. Så änglarna ska tydligen gå in och använda. Eller det är liksom usöj. som fick ner den här kraften från berget han satt på. Har han någonsin pratat om några änglar? Nej. Vi pratar om ren och skär livskraft från universum. Man gör också som så att man tar till alkohol. Och det här har jag tittat mycket på. Jag tittar mycket på det här på somrarna. Det är att den här andliga sfären dricker vin. Man låtsas vara Hollywood spirit vägledare, whatever. Det är jättecoolt. Allt ska vara glammigt. Jag ser människor nära mig som dricker var och varannan dag. Det är vackra bilder på middagar och det är vinglas och champagneglas. Och det här ska alltid vara med i ens liv. Att behöva bedöva sig med vin, öl, sprit, drinkar, whatever man stoppar i sig, har att göra med att du flyr från någonting. Tro mig, jag vet. Varför vill du dricka? Det är det här vi måste titta på. Helt ärligt, upp med korten på bordet. Vad är det som gör att du känner en dragning till att gå och ta det där vinglaset var och varannan dag? Eller kanske många vinglas, who knows? Du känner lugnet kommer. Du blir mer glad, du blir mer pratig, för att nämna några. Att använda sådana här saker, eller att man sitter med ayahuasca, om det man röker det eller om man dricker det, I don't know. Det här är en bypassing. Är ni med? Det här är någonting som man måste ta till för att man har så mycket jobbiga saker inom sig. För hur det än är, det handlar inte om flärd. Det är någonting tredimensionella människan har skapat, att det är lyxigt, det är trevligt att dricka vin, champagne, drinkar, öl, sprit, shots, whatever. För att kunna vara bland folk, för att kunna göra saker tillsammans eller för sig själv, att man måste ta till det här för att det är väldigt mycket som finns där under ytan som man bedövar. Sen när man har gjort det här x antal år, då är det ett beroende. Och då hamnar vi i en annan fas som vi inte kommer att prata om idag. Så att ser du folk som sitter och dricker var och varannan dag, då handlar det om ett beroende. Det man ska fundera på när man känner, när man sitter ensam och är deprimerad. Jag är så djävulskt godissugen. Jag måste ha godis. Och man köper ett halvt kilo godis. Och här bedövar man någonting. Sockret sätter fart i kroppen. Det här är substanser som ger ett välmående. Jag har rökt en gång i tiden ganska mycket. Varje gång jag gjorde någonting ansträngande, att jag dammsög hela huset, ja, när jag är klar ska jag ta den där cigaretten som belöning. Är ni med? Det är hela tiden belöningssystem. Det man ska fundera på är varför man vill ha med den här champagnen, det här vinet ständigt och jämt i sitt liv. När ni börjar djupdyka i de här tankarna, varför måste jag ha det här vinglaset? Då börjar det hända grejer i kroppen. Då börjar saker och ting vakna upp som du försöker bedöva och göra en andlig förbiseelse. Spiritual bypassing. Det är väldigt mycket sånt här quick fix i Sverige. Nu pratar vi bara Sverige. Det finns säkert hela världen, men nu kan vi hålla oss till vårt eget land. Som jobbar inom andlighet, reiki, healingmetoder som, ja, det kan vi diskutera. Man jobbar med, ja, jag vet inte allt vad man jobbar med, men inom den här kategorierna, det kan ju finnas många falanger, astrologi, numerologi, helgeometri, kabbalister, religiösa på ett eller annat sätt. Det finns ju många religioner vi kan dra upp. Allt det här bottnar i, som jag ser det, spiritual bypassing. När man måste ta till någonting. Ayahuasca skickar ut dig i universum, kan vi säga. Därför att man klarar inte av, man är inte mogen att ta sig dit själv. Utan man måste in med ayahuasca eller droger för att nå hit. Ser ni hur människor jobbar här idag? Och jag brukar säga det att den tredimensionella människan är väldigt, väldigt destruktiv. Vi tar till saker och tid, inklusive mig själv. Vi tar till saker som vi inte orkar se, ta tag i. Det är jobbiga saker. Jag har inte druckit på 3 år. Jag tog ett halvt vinglas i somras, ni som såg på mina stories. Jag satt ungefär en kvart och funderade på när jag var ute på restaurang. Ska jag eller ska jag inte ta ett vinglas till maten? Alltså ett rosévin. Och syrran säger, men skärp det. Nej, sa jag. För det första, jag kunde inte berätta, men jag tänkte så här. Nu, det man ska veta är att när man dricker väldigt mycket så bedövar man sitt mind. Man bedövar sitt energifält. Det man har som protection. Vi har 7 lager aura. Vi har väldigt mycket som ska vara intakt. Och det är det jag jobbar med. Bland annat som reiki-terapeut. När vi dricker ute på krogen eller på restauranger. Eller sitter hemma. På glas efter glas. Vecka efter vecka. Månad efter månad. År efter år. Så sänker du ditt skydd. Och vad kommer in? Jag sitter och läser om The Dark Side av Sefirot. Jag vet precis vad jag pratar om. De här tar sig in i ditt energifält när du dricker. De kan ta sig in när du sover. Är du full och somnar och smäller av, då tar de sig in till inte bara 100% utan till 1000%. Du vet inte om att de är där, men de finns där och äter av din energi och styr in dig att fortsätta med de här sakerna du håller på med och kanske sätta dig i situationer som absolut inte är för ditt högsta bästa. Vi är också oskyddade när vi sover nyktra, men har vi vårat energilager, våran aura intakt, då är det inga problem. När du dricker så släpper det här skyddet. Och det är bara, det står öppet. Därför du är bedövad. Det är därför du kallas sprit spirit. Det kommer in spirits i ditt energifält. In i dig. Och de bjuder in fler och fler. Jag har jobbat så många år inom akutsjukvården. Jag törs inte ens tänka. Vi börjar snart prata 40 år. Ja, inte riktigt, men snart börjar det bli det. Jag har sett vad alkoholen gör med folk. Och jag har sett dem, jag ser det varenda vecka. När de här är fullsatta med vad vi kan kalla demoner. Nu är det inte det rakt av, utan det finns energier från, ja, jag ska kunna räkna upp. Ja, men hur mycket som helst olika de här negativa energierna som sätter sig på dig. Och de här patienterna har ingen aning. De är så nedgångna att, ja, så ni förstår inte. Så att sitta och dricka och jobba som andlig vägledare, reiki-terapeut, whatever. Det är personer jag aldrig skulle sätta min fot hos. Jag skulle aldrig överhuvudtaget be dem här om hjälp. Någonsin. Och det här säger jag med starkt. Nu kommer många att bli triggade och förbannade här. Varsågod, I don't give a shit. Därför jag vet vad jag pratar om. Så att det vi måste sluta med, det är quick fix. Spiritual bypassing. Och faktiskt gå ner till ruta 1 och börja jobba med oss själva. Vi måste se det jobbiga. Vi måste jobba med triggers. Vi måste jobba med relationer, våra speglingar. Vi kan inte smita undan och ta oss ett vinglas för att nu, jag orkar. Åh gud, jag är så trött, jag måste ha ett vinglas ikväll. Åh gud, det är så jobbigt, jag måste ha den där cigaretten nu för nu är jag dammsuga. Och nu måste jag då göra det och det och det. Nu måste jag äta en påse godis för att det är så tråkigt att sitta här framför tv med den här jävla karljäveln och bla 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 bla. Jag måste trycka i mig en massa mackor för att kroppen skriker efter saker och ting. The list goes on. Så att jag vill att ni ska uppmärksamma det här hos er själva och titta var någonstans gör jag en andlig förbipassning till sånt som är jobbigt. Därför att människan är väldigt lätt påverkad. Människan är det mest lätt manipulerade väsen som vandrar någonstans i hela universum. Det kan jag säga. Jag har mött 54 alienraser och alla säger samma sak. Det finns en anledning varför inte människan släpps ut till högre dimensioner. Det här är en av dem. Vi är så jävla korkade, destruktiva att det finns inte på världskartan. Så att jag vill att ni tänker på det här. Titta på ert beteende. Varje gång du känner att det suger efter ett vinglas. Ska du någonstans på en middag så måste vinet fram. Varför då? Fundera på varför då. Ja, men det tillhör ju att man dricker när man är på fin restaurang. Gör det. Eller är det någonting 3D har satt som en etikett? Att saker och ting ska se ut på ett visst sätt. Att vi ska vara, följa John och göra som alla andra där man fortfarande är kvar i 3D-träsket. Den här programmeringen. Om vi hade haft bra regeringar så hade sockret försvunnit från hyllorna och i maten, genmanipulerade maten. Då hade man plockat bort allt alkohol från hyllorna. Totalt raserat det. Vet ni hur mycket alkoholen kostar samhället per år? Jag törs inte ens googla upp det. Det är säkert några miljarder, åtminstone några miljoner, som du och jag får betala i skattepengar. Tänk på det här. Nej, men jag har inte de problemen. Nej, men du bidrar till det. Och varför måste du ha det här vinglaset? Cigaretterna lika så. Vad tror ni cigaretterna? Lungcancer, lunginfusen, KOL och hjärtinfarkter och trånga kärl. Det här ser jag varje dag. Och det här är en agenda att vi ska långsamt dräpa ut oss. Därför att man måste avbefolka mänskligheten. Jag skulle kunna prata om det här, nu har jag pratat så länge. Jag skulle kunna prata om allt annat som pågår, men vi får ta det i ett annat avsnitt. Men jag vill att du tittar och tänker på dina cravings. Varför vill jag ha det här vinglaset? Nu pratar vi dina djupaste känslor. Varför måste du ha det? Så vad hände då när jag tog det här? Man får ju aldrig ett helt vinglas utan man får ett halvt vinglas. Och jag tänkte, nu ska vi se, för att jag är inne för att titta. Nu är det 3 år sedan jag drack sist. Så att nu tänkte jag så här. Vi testar och ser hur det känns medvetet gå in. När jag hade svept det här halva rosévinglaset så känner jag hur hela jag förändras. Jag blir rofylld, jag blir euforisk, jag blir glad, jag är välmående. Jag börjar prata och skratta på ett annat sätt jag aldrig skulle göra annars. Och grejen var, när det här halva glaset var slut, då ville jag börja prata om att jag ville beställa in en hel pava. Jag sa till syrran, ska vi dela på en hel pava? Eller varför inte ta varsin? Jag dricker inte så ofta. Ser ni hur påverkad man blir? Förstår ni hur lätt det är att falla tillbaka till destruktivitet? Det här är att man bedövar sig själv. Man blir någon man inte är. Det är inte du. Och du aktiverar saker i din kropp i du blir välmående, du blir euforisk. Det är nästan så du får en intravenös morfin i blodet. Man bara, åh vad mysigt jag mår, här vill jag vara. Det här är en andlig förbiseelse, det här är spiritual bypassing, att hålla på med det här. För att det är att döva någonting och bli beroende av någonting och vara någon du inte är. För du blir inte dig själv, så enkelt är det. Och det här låter ju som att jag är någon jävla skolfröken, men så här ser det ut. Jag brukar också titta när jag går på stan om det är fredag eftermiddag eller kanske torsdag. Alla som springer ut med lådor med öl. Det kan vara 2-3 plattor med öl. Det är kassar med vinpaver. Det är inte bara vinpaver. Vi pratar alltså såna här fyrkantiga boxar. 4-5 stycken som man ska då tömma på en helg. Man kanske är 2-3-4 stycken som man kommer att dricka. Och då ser man det livet de lever. De jobbar... Många jobbar ju dagtid, inte behöver 2-3 miljoner som jobbar obekväm arbetstid. Men de som till exempel har ledig helg, jobbar kanske måndag till fredag. Eller man kanske bara går hem och skräpar. Det måste hända något roligt i mitt liv. Jag måste till med alkoholen eller droger eller whatever. Eller att man har jobbat hela veckan och det är så tråkigt. Enda gången man kan släppa av, det är att när helgen kommer, då sitter svenskarna och dricker. Som jävla grisar alltså. En del sitter, det är många kvinnor som skåpsuper hemma, tro mig, jag vet. Man sitter och dricker vin lite nu och lite då. Därför att ja, man behöver det helt enkelt för att lugna ner sig. För att man orkar inte ta tag i de här jobbiga sakerna, man orkar inte jobba med sig själv. Det blir en quick fix. Man hamnar i det här modet hela tiden. Man är inte ens medveten om att man gör det. Svenskarna är inte medvetna om deras dryckesvanor när det gäller alkohol överhuvudtaget. Därför att man har ett så patetiskt liv som man inte vill leva. Så enda utvägen är att dricka hela helgen. Fredag, lördag och ligga bak i söndag. För på måndag är det jobb morgon igen. Är ni med? Det här förekommer också i våran andliga sfär. Där gör man det här också fast man låtsas vara någon andlig guru och lever i lyxflärd. Jag har flera i den här stan som jag ser lever på det här sättet och det är inte okej. Nej. Det här är spiritual bypassing i den högsta formen. En quick fix. Att gå förbi det jobbiga. Men tro mig, det här kommer att sluta i ditt nästa liv. Om du inte vaknar upp i det här livet så kommer nästa liv bli ett rent jävla helvete. Tack för att du har lyssnat idag. Och jag hoppas att jag har triggat igång väldigt många som jag har ryktbarheten. Jag är rak och ärlig och det är jag även här. Någon måste tordas ta upp det här. Ni kan även titta på min Facebook där jag har lagt upp lite tankar kring just det här med quick fix och de som har skrivit i kommentarerna, de som också har delat det här. Så får ni en liten tankeställare där, vad vi håller på med i våra kollektiva andlighet här. Det är inte okej. Puss och kram, jag älskar dig. Hej då!